In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I dagens författarpodden ska vi fördjupa oss lite i vad som händer när skrivkrampen biter sig fast och det helt enkelt inte går att skriva mer. Hur ofta får du skrivkramp, Frida?
Vet du vad, Agnes, jag får aldrig skrivkramp.
Nu blir jag lite perplex här, Frida. Det låter ju helt osannolikt. Det kan ju inte vara så att du aldrig får skrivkramp. Säg att du skojar, snälla.
Ja. Nej, jag skojar såklart. Jag får också skrivkramp. Ja. Jag tror att det är en del av processen som man inte kommer undan. Mm. Hur många böcker man än har skrivit. Däremot så kan man ju bli bättre på att hantera den.
Ja, det är det vi ska prata om idag kanske helt enkelt.
Ja, absolut.
Vad har du för tips då?
När jag tänker på det här med skrivkramp så handlar det ju ofta om att antingen så tappar man lusten, att man inte känner att det känns lika roligt att fortsätta skriva, eller så kan det vara för mig också att tempot går ner, att jag inte har det här flowet, att det inte bara kommer till mig utan jag måste sitta och liksom verka fram idéerna, att det kan bli kämpigt.
Ja, fy ja.
Eller så tappar man bara tron på sin historia och tänker att det här blir ju inget bra, det här är ju värdelöst. Den där inre kritiken sätter igång och säger massa saker. Och det är ju också hemskt, för då är det ju jättesvårt att motivera att fortsätta lägga den där tiden på skrivandet, eller hur?
Precis, varför ska jag sitta hemma och skriva något som bara är skit som ingen vill ha?
Ja.
Borde jag göra något bättre av mitt liv?
Ja, men precis. Det är jättesvårt att hantera de där känslorna. Mm. Och jag tror att det allra första som man måste göra eller måste tänka, det är ju då som sagt att alla författare känner och tänker så här. Mm. Att det är en helt naturlig del av processen. Och att det är någonting som man måste lära sig att acceptera.
Mm.
Att man måste rida på de där vågorna. Och ibland, nu hörde jag bara, såg jag en intervju på SVT Morgonstudion för någon dag sedan, om en kille som berättade om sin bipolaritet.
Okay.
Och hur han kastades mellan det här otroliga mörkret, där han bara känner att han är helt värdelös.
Mm.
Och de här nästan känslorna som nästan gör honom hög, att allt är möjligt och alla hans idéer är fantastiska. Och jag kände igen mig.
Ja, vad spännande. Var han författare?
Nej, jag tror att han är stor i sociala medier.
Okay.
Nu skäms jag lite för jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han har skrivit en bok tillsammans med psykiatriker om en handbok.
Ja, men då vet jag ju verkligen vem det är. Han heter Henrik.
Ja, det kanske han gör.
Jag är ganska säker på.
Han hade gjort en väldigt fin Lego-modell som visuellt visade de här, hur han balanserade mellan de här två olika sidorna av sig själv.
Wow.
Och jag tänkte ju att, men herregud, det där är ju precis skrivprocessen i miniformat. Att man ena stunden är liksom så uppfylld av sin idé och lycklig över hur man får ihop olika saker, och när den där inspirationen kommer till en och man bara känner att wow, det här blir så bra, det här är så roligt.
Mm.
Och man nästan blir, det är nästan lite som en förälskelse.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen bra beskrivet.
Ja. Och sen då så faller man ner i det här mörkret och känner att det som man dagen innan tyckte var helt enastående, tänker man att herregud, vad är det för människa som har skrivit det här?
Vad gör du med din text när den är så där? Alltså går du vidare då bara och låter den vara? Eller hur hanterar du det?
Jag försöker verkligen göra det. Jag försöker verkligen påminna mig själv om att den här känslan kommer att försvinna. Jag ska inte börja delita allting. Nej. Utan jag ska bara försöka ta mig framåt. Och försöka lite grann nöta på. Mm. Att inte, ibland kan det ju vara så att man behöver ta en paus. Mm. Lämna manuset. Backa bort från datorn långsamt utan att trycka på några knappar.
Utan att slå på den med något.
Exakt. Och så liksom, antingen, ibland tänker jag bara att hjärnan behöver vila, man behöver ta en paus och så kan man återkomma. Och ibland behöver man fylla på med inspiration. Mm. Man behöver hitta tillbaks till den där lusten. Och det gör ju jag ofta genom att läsa någonting som jag tycker det är jättebra, eller att titta på en tv-serie, eller att lyssna på musik, eller att gå en promenad. Alltså försöka starta om hjärnan på något sätt och hitta in i lusten. Mm. Och faktiskt nu, jag tänker vi ska återkomma till ett ämne som handlar om det här med att våga ta plats. Mm. Och att våga ta sitt skrivande på allvar. Mm. Men det kan ju vara någonting som får, alltså ofta kan ju det vara den känslan som trycker ner mig. Jag tänker så här, varför tror jag att jag har något att berätta? Mm. Ska jag sitta här och säga saker? Och så lyssnar jag då, med fördel kan man lyssna på manliga poddare då, som sitter och berättar om hur fantastiska de är och hur alla liksom i branschen är deras bröder och hur de hjälper varann. Och då kan jag, det väckas en sån ilska i mig där jag känner att vad fan, varför ska de ha rätt till den här platsen? Och den där ilskan kan fungera ibland, och framförallt att jag vill berätta om de här kanske orättvisorna man ser i samhället för att få igång den där motorn.
Ilska är en toppen drivkraft.
Eller hur?
Verkligen.
Ja. Mm. Hur gör du när det börjar, när du känner att nu tappar jag fart eller nu tappar jag lust eller du börjar ifrågasätta din idé?
Ja, det händer ju rätt ofta. Jag har ju mycket den där personlighetstypen, bipolära typen i allt jag gör skulle jag säga. Så det drabbar mig ju med jämna mellanrum. Och jag känner också verkligen igen den här grejen med att vem är jag än som sitter och skriver? Det som på låtsas på något sätt. Det måste ju vara så för nästan alla författare som är mellanböcker att du... Det är ju inte säkert att din bok blir klar ens. Tänk om det bara tar slut mitt i. Och här sitter jag och fejkar att jag är någon som har ett yrke. Det är lika bra att ge upp. Den känslan är ju viktig att smärsa undan när den kommer. Och det jag märkt de senaste dagarna så har jag haft typ varannan dag. Jätteflow varannan dag. Så gott som skrivkramp. Och då har jag märkt att mitt bästa knep för att hantera det är att jag har flera scener som jag vet att jag ska skriva och vad de ska handla om. Som jag då bara säger, men nu skriver jag den dåligt. Nu skriver jag den torrt och bara kör tills jag har fått ur vad som ska vara med i den. Och sen låter jag det vila. Och då när jag går tillbaka till det så är det ofta helt okej. Okay. Att jag får då syn på att så här, okej, mitt skrivande försämras inte så mycket av skrivkramp utan det är bara min inställning till det och mitt självförtroende kopplat till det. Så lusten kan då komma tillbaka av att jag läser det här som jag skrev när jag skrev så jävla dåligt och då kan jag bearbeta det ett varv och så känns det som att så här, wow, nu I'm on a roll, nu kör jag. Och så kan jag fortsätta galoppera vidare. Och att det här som jag minns från min första roman, när jag inte kände dig och när allt bara var oljemåleri och de här 300 sidorna jag såg framför mig att jag skulle skriva kändes ju ouppnåeliga. Då är det ju också väldigt lätt att bara, den här lilla sidan gör ju ingen skillnad i allt det jag skulle lyckas skriva. Ja. Då gjorde jag ju så här väldigt korta kapitel som jag kallade 3000 tecken. Och nu har jag att jag har jättemånga typ minirubriker som ska vara med. Mm. Som då gör att så här, ja, jag tar en av dem i taget. Ja. Oberoende av vad jag är på för humör. Ja. Och då går det framåt för mig. Men det är ju jättemycket tvivel på vad fasen, varför... väljer jag inte något som är bara så här samma jämt, som inte kräver något av min hjärna och som inte får mig att tvivla hela tiden och så. Men det är ju för att det är så jävla kul. Mm. Och det är ju det vi, ja men det påminns jag ju om varje gång vi poddar, och det just att vi poddar får hela skrivtillvaron att kännas mer verklig också.
Mm. Mm.
Och sen vill jag ju, alltså nu är det ju inte alla som kan gå en skrivkurs, men jag går ju en på 25%. Mm. Och det är ju så himla bra. Nu har jag lämning av text på, ja, precis när det här läggs ut på tisdag så har jag lämnat in den texten. Och då måste jag ju få in, det är ju bara 4 sidor. Ja. Men då är det som att, ja men då får jag väl koncentrera mig på dem då, om jag inte kan göra något annat. Och då, det ska ju plocka ut ur helheten och det ska stå för sig själv på något sätt. Och då kan jag komma vidare trots att jag har kört fast. Ja. Ja. Och så träffar man andra och får prata om texten och så blir det bara roligt. Det är ju, för att det är ju det som den här ensamheten i författarskapet kan ju bryta ner en ganska mycket, tänker jag. Om du inte pratar med någon och kontakt med förlaget är ju inte direkt något som författare har dagligdags. Nej. Det kan ju gå månader innan, alltså mellan att en författare pratar med sitt förlag under en skrivprocess. Mm. Så att det är nästan så här, finns jag ens? Minns de mig?
Ja, men gud.
Eller vad tänker du? Eller känner du igen det?
Ja, verkligen. Nej, men jag känner verkligen igen det. Att ibland kan man ju tänka så här, sitter jag precis som du säger och låtsas att jag är författare. Mm. Och så tror förlaget att om x antal månader kommer det komma ett manus från mig. Tänk om det inte gör det.
Ja.
Tänk om jag bara har kollat på Desperate Housewives istället i 9 månader. Nej, men alltså, och jag tror det här du säger är väldigt viktigt, att försöka hitta någon slags driv eller ge sig själv liksom mindre uppgifter, att det gör väldigt stor skillnad. För det här pratar ju ofta författare om, det vet jag ju när jag höll på och drömde om att bli författare och läste massor av intervjuer, att många av dem som var tongivande då pratade mycket om att det handlar inte om att vänta på den där inspirationen, utan det handlar bara om att sätta sig ner och skriva.
Precis.
Att så är det ju verkligen. Inspirationen, det är ju då det känns kul, men alla de dagarna då det inte känns kul så behöver man ju fortfarande jobba med sitt manus, om man då skriver på heltid som jag gör. Och då tror jag det du säger är väldigt viktigt, att försöka hitta små delmål.
Mm.
Att tänka, jag ska bara skriva det här kapitlet, eller ha någon slags... Alltså att ha någon slags struktur att luta sig mot. Ja. För det kan ju annars kännas som att oj, här står jag på vid Frankrikes kust och ska kasta mig ut i Atlanten och försöka simma till Amerika. Det kan ju kännas rätt så omöjligt.
Men det måste ju vara omöjligt att simma.
Nej, det är ingenting omöjligt, Agnes. Nej, men det är ju den känslan att det är övermäktigt.
Ja.
Och då, lösningen är ju att verkligen vara så här, nej men okej, skit i vart Amerika. Nu ska jag ta 20 simtag idag. Mm. Jag ska ta med den här lilla biten. Och så struntar jag i vad jag ska göra de andra dagar. Och så nästa dag så tar man ytterligare 20 simtag och sen ytterligare 20 simtag. Att det är en 1000-mila färd.
Mm.
Och att det kan hjälpa väldigt mycket att dela upp det här i liksom mindre delar för hjärnan, för att då blir det enklare.
Det påminner mig, apropå att simma över Atlanten, att jag har ju en pågående runstreak som ju innebär att jag springer varje dag en sträcka, och den behöver vara 1,6 kilometer, får vara längre. Mm. Jag springer väldigt, väldigt sällan längre, men jag gör den där lilla rutten oberoende av hur jag känner mig.
Ja.
Inte om jag skulle ha 40 graders feber kanske, men det har inte hänt faktiskt på över ett halvår.
Mm.
Att jag varit sjuk överhuvudtaget. Och då att jag vet att så här, jag behöver bara, det tar mig, vad tar det ens att springa den sträckan 10 minuter max?
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det är 10 minuter av mitt liv, jag gör det och sen har jag gjort min uppgift. Och att skrivande har ju, det är ju samma mekanismer någonstans. Att så här, det jobbiga är att sätta på sig träningskläderna och gå ut genom dörren. Och sen är den här, att springa den här rundan går ju egentligen att göra jättelångsamt eller jättesnabbt. Det avgör jag själv. Och så är det ju med skrivande också. Att så här, sätter jag mig ner vid tangentbordet och bara, nu måste jag skriva.
Mm.
Det får räcka då om det blir 3 rader, men nu ska jag skriva.
Mm.
Då blir det ju ofta någonting.
Mm.
Och ett annat hjälpmedel som jag tänkte på nu när du pratade är ju musik. ja, men i det här bokprojektet jag håller på med nu så har jag valt ut låtar för varje årtal som jag lyssnade mycket på, 2001, 2002, 2003. Och att lyssna på en skrivlista eller en låtlista som ger en känslor eller triggar olika saker i en funkar jättebra för mig. Att då blir jag som hittar den här, det som jag älskar mest med skrivandet, när jag känner att jag berör. Den känslan får jag av musik och då blir det som att jag kan överföra det i skrivandet, att jag känner att jag skapar något som väcker känslor. Även om det kanske inte blir det bästa jag skrivit, så hjälper musiken till att ge fart till fingrarna på tangentbordet typ.
Ja,
har du musik när du skriver?
Ibland har jag det, men framförallt så tänker jag att du sätter fingret på något väldigt viktigt också här, att det blir ju lätt, man kan ju lätt bli förblindad då den här långa färden man är på väg och ger sig ut på.
Mm.
Att dels så tror jag det är väldigt viktigt att liksom se varje, även om vissa dagar så har man inte den där lusten och den där inspirationen, och då kanske det är bra att bara skriva på.
Mm.
Och som du säger, då är det ofta bättre än vad man tror när man läser det i efterhand.
Mm.
Men jag tror också att det är väldigt viktigt att se varje scen, att verkligen våga fördjupa sig också.
Mm.
Och gå in i känslan och tänka, strunta i resten av historien. Vad känner den här karaktären just i det här kapitlet?
Mm.
Och tillåta sig att gå djupt, djupt in i det. Och försöka uppleva de känslorna. För det är också då blir det också ofta roligare.
Mm.
När man verkligen, verkligen går in i det. Men, men som sagt, det är ju en balans. För vissa dagar kan man inte det.
Nej.
Jätteviktigt, tänker jag också. Att inte glömma bort att du faktiskt har gjort någonting.
Ja.
Att titta bakåt och titta, vad har jag lyckats? Men kolla här, jag har ju skrivit så här många sidor eller så här många tecken eller vad det nu är. Och vara lite snäll mot sig själv och kanske ge sig själv belöningar.
Mm.
Bara, gud vad du är duktig, du har ju faktiskt skrivit så här mycket. Du har ju kommit någonstans redan. Att inte glömma bort det.
Mm.
Sen tror jag, du vet ju att jag har skrivkurser.
Mm.
Och en fråga som jag alltid får, alltså varje år av ett visst antal deltagare, det är ju att nu så säger de ungefär så här, åh, nu har jag skrivit så här mycket på mitt manus, men nu har jag fått en annan jättebra idé, borde jag byta idé? Borde jag skrota det jag skrivit och byta idé?
Det är bara, ja, byt idé!
Byt idé, släng, delete. Nej, men det här är ju spännande, för jag tänker att så här, det är ju så här som hjärnan funkar. Att någonstans, ofta så har man ju liksom ett sug, man bara, åh, jag ska skriva det här, man har en bra idé, man kanske har funderat jättemycket på hur boken ska börja, och så skriver man, och så kommer man till det där första hindret.
Mm.
Som man kanske inte riktigt vet hur man ska lösa. Och tempot går ner. Det känns liksom segt. Och då tänker jag att hjärnan försöker liksom kickstarta sig själv. Genom att komma på massa andra idéer.
Mm.
Som kanske då känns ännu roligare. Eller mer spännande. Och det är ju som sagt också helt naturligt. Ja. Det tror jag vi alla gör.
Men stanna i din idé är väl ditt råd då?
Ja. Nej, men mitt råd är framförallt så här. Skriv ner de här andra idéerna.
Mm.
De är jättebra säkert och kan bli ett annat skrivprojekt eller nästa skrivprojekt. Men ge inte upp din idé, för att det här är ju ett mönster. Alltså det här är ju livsfarligt att fastna i. Att man börjar på nya idéer hela tiden. Och så har man plötsligt 5 halvskrivna manus. Alltså de bästa manusen är ju de som faktiskt blir färdiga. Det har jag säkert sagt förut.
Det tåls att upprepas.
Ja.
För det stämmer ju.
Ja, och ofta är det ju så, vi kommer ha ett helt avsnitt om redigeringsprocessen, men ofta så händer ju väldigt mycket. Först måste du ha ett råmanus, och sen när du har det, då kan ju den här boken verkligen komma till.
Mm.
Då kan man ju jobba med den och förfina den så att den blir riktigt bra.
Mm. Och jag är så nyfiken på hur ett råmanus för dig ser ut. Det skulle jag vilja veta, men det får vi prata om då. Men jag har en annan fråga till dig också, som apropå, jag upplever ju dig som väldigt strukturerad. Och att du mer eller mindre skriver dig genom boken. Att du inte hoppar hit och dit så mycket. Stämmer det?
Nej, det gör jag. Det stämmer.
Men
100%.
Händer det att du, när du når de här, där du kör fast lite, eller ja, men, de här tröga passagerna, eller att du inte vet riktigt hur du ska ta dig vidare till nästa, att du hoppar över det? Bara, jag går tillbaka till det här sen. Eller går du då dig igenom det här? Är det barmeliga oavsett? Du hoppar aldrig till slutet och skriver slutscenen till exempel, som jag.
Nej, så mycket hopp är jag inte. Däremot så kan det ju vara ett kapitel där jag känner att, alltså så här tänker jag ofta, att jag ser manuset som en, kanske en tårta med flera lager.
Mm.
Och så vet jag att nu, just nu jobbar jag med det här bottenlagret. Ofta är det liksom själva kriminalintrigen nu när jag skriver deckare. Det är den som står i centrum.
Mm.
Sen har jag ju en massa andra lager också. Alltså till exempel karaktärernas privatliv och den dramaturgin som finns i det.
Mm.
Och de bitarna kan jag då kanske de kanske inte är helt färdiga än, utan jag vill först få kriminalintrigen på plats, och då kan det vara så här att jag bara skriver okej, de träffas där och så pratar de om det här, men jag vet inte exakt vad de ska prata om, och därför så låter jag det kapitlet vara så och så går jag till nästa.
Mm. Och det påminner mig om, nu fick jag upp en bild av en app som mina barn älskade, som jag tror... Det kan vara Tocka Bocka, där du skapade musik.
Ja.
Och så la du på en ton i taget, eller man ska säga. Så först var det liksom... Nä, 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 nä. Och sen lägger man på nästa överstämma och så en bas och så lite gitarr. Och till slut är det en låt.
Ja.
Att, det låter ju så... Alltså, först kommer liksom melodistämman, där lägger du intrigen.
Ja.
Och sen kommer... de här ja, men, överstämman som är relationerna, liksom, fluffet emellan vissa av de här som bygger ut och fördjupar. Så du är en kompositör. Men det har du ju sagt förut, tror jag. Du komponerar dina böcker.
Jo, men absolut. Och jag tror att då måste man ju våga lita på den här processen. För det är ju väldigt lätt att känna, men gud vad dålig jag är. Varför kan jag inte skriva ut det här också? Att det skulle vara liksom... Men det, jag har lärt mig att det blir mer effektivt att koncentrera sig på en sak i taget. Och då se till först att intrigen sitter och sen jobba med de andra delarna. För det kan ju också vara svårt att få en översikt. Att hoppa, min hjärna trivs inte med riktigt att hoppa för mycket mellan olika grejer.
Nej.
Så att då vet jag att okej, först får jag bottenplattan på plats och sen kan jag fylla på liksom med nästa lager av tårtan och sen kan jag ta grädde och dekorera.
Sen äter du den.
Och sen äter jag den sist, det bästa av allt.
Men jag, en till fråga har jag till dig.
Ja, kör på.
När du har skrivit alltså två olika tidsepoker.
Mm.
Skriver du dem var för sig och slår ihop dem, eller skriver du igenom dem?
Jag skriver dem alltid var för sig.
Mm.
Och det tror jag har varit ett framgångsrecept för mig. För dels så gör det ju att boken känns mindre, mer hanterlig.
Mm.
Det kan ju kännas väldigt övermäktigt, som vi pratade om, den här långa färden. Och man ska skriva så mycket och man får inte riktigt någon överblick. Och då har det funkat väldigt bra att dela upp det, så att jag skriver den här historien för sig och den här historien för sig och sen den här historien för sig.
Mm.
Hur många lager det nu är. Och sen flätar jag ihop dem när de är klara. Så dels känns det lite mindre, så att säga, alltså mindre svårt att ha liksom kontroll över. Dels så kan jag ju också då verkligen fördjupa mig i en historia i taget och bara befinna mig 100% i den. Att hjärnan inte behöver göra det här hoppandet, utan att jag är helt fokuserad på den här historien när jag skriver den under x antal månader, och sen är jag helt fokuserad på en annan historia. Och då upplever i alla fall jag att det blir bättre utifrån mina förutsättningar. Och det roliga är att i början var jag ju ofta lite nervös när jag sen skulle sätta mig och få ihop de här historierna. Ja, fläta. Men då har allting bara fallit perfekt på plats.
Men blir det då ungefär vartannat kapitel som blir själva flätan?
Det har ju varit olika. Det har varit olika. I vissa historier har det varit vartannat kapitel. I vissa historier så har det varit att en historia har varit liksom kärnhistorien som har fått ta mer plats.
Mm.
Och så har jag fått känna efter att nu passar det att komma ett nytt kapitel. Men hur det kommer sig att de passar ganska bra ihop tror jag har att göra med att de... Liksom alla de här mindre historierna, ofta är det två eller tre, att de alla har en slags grunddramaturgi, att de följer en dramaturgisk kurva, så att de har ungefär samma rytm, och då har det har gjort att det har funkat liksom. Men du, jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak också.
Mm.
För ytterligare ett lager av det här med att tappa lust eller tappa tron. Det kan ju vara att få feedback på sitt manus och hur man hanterar det. Hur känner du för det? Om någon skulle säga något, om du är i processen. Nu har ju vi den stora förmånen att vi har förlag, vilket gör att vi ofta får professionell feedback. Men det betyder ju inte alltid att det är jättekul. Om det är feedback som betyder att man ska jobba om saker eller att något inte funkar eller sådär. Och är man inte antagen av ett förlag än, så kan det ju vara så att man får feedback från en vän, någon annan som skriver som man läst, eller att man kanske till och med har köpt feedback från en, från en redaktör till exempel. Hur hanterar du det? Den typen av feedback som är liksom då kritisk så att säga, eller konstruktiv, när du inte är färdig med manuset?
Ja, mitt absolut bästa exempel på fruktansvärd feedback har jag antagligen pratat om förut. Men det var ju med min debutroman som ju då först hade den testlästs av massa kompisar och sen skickade jag den till ett förlag och fick ju ett positivt svar. Så jag hade möte med förlaget, skulle skriva en uppdaterad version. Förläggaren sa att hen hade pratat om mig på utgivningsmöte. Det var liksom superhäftigt och spännande. Och jag skickade in version 2 och fick ett ja. Och fick sen då veta att förläggaren ännu själv inte hade hunnit läsa manuset, utan det hade bara lektören gjort, men skrivit ett jättebra utlåtande. Och så skulle vi ha ett möte. Och på det mötet så säger förläggaren att hen inte gillar den version jag skickat. Och att den första versionen var bättre. Och att ska vi inte, ja, vad gör vi nu? Lite sådär. Hur får vi det här till den perfekta version 3? Med de här två massiva högarna på ett bord. Och jag var ju då också smyggravid i vecka 16 eller något. Det hade jag alltså inte sagt det till förläggaren. Skithungrig och huvudvärken bara bankade i mitt huvud. Och då var ju min, det jag sa högt tror jag, att eller så slänger jag bara alltihop och skriver en helt annan bok. Så det är min så här spontana första känsla alltid när jag får kritik är att nej, den här skiten, jag trodde ändå inte på den, jag slänger den och skriver någon annan bok, vi ses aldrig mer. Men jag gick ju därifrån och låg väl på golvet hemma och bankade huvudet i parketten och grät, och min sambo tröstade mig. Och sen dagen efter så började jag om, och bara tre veckor efter det så skickade jag, eller jag började inte om, jag började med version 3, och tre veckor senare skickade jag den till förlaget och sa här kommer version 3, tacksam för snabb återkoppling så jag vet om jag ska gå vidare till ett annat förlag eller inte. Då var jag liksom arg och on fire, och då blev den antagen. Och jag tror att jag, så är jag i feedback, mildare feedbackomgångar nu också, att jag är alltid super super nervös när jag ska få feedback. Jag tror inte på mitt manus alls i de lägena. Jag kan ha gjort det när jag skickar in det, men när jag går på mötet så är jag helt beredd på att det ska sågas. Och när jag får feedbacken så blir jag alltid utmattad. Och sen fattar jag den. Men det kan ju också ha jättemycket att göra med vad du jobbar med för typ av person. Du kan ju ha oturen att den du får feedback från inte alls tycker som du. Om du till exempel har bett en vän läsa kanske allra mest, så blir det ju så här, om det är en helt subjektiv läsning som alla har. Oavsett om du jobbar som förläggare eller lektör, så är det är ju du som läser det som ger input på det. Så att det kan ju vara att ni har helt olika bilder av något. Men om du jobbar bra med någon, som jag upplever att jag gör med min fackboksförläggare, då blir jag ju först skitirriterad på att varför kan de bara aldrig säga att allt är bra? Och sen fattar jag. Och när jag fattar det så blir jag nästan hög på att så här, ja, det är så det ska bli så bra som möjligt. Och så kan jag använda det. Men det är alltid en resa, en process. Hur är det för dig?
Ja, nej men jag, alltså det som är så viktigt att komma ihåg, det är ju att all feedback är subjektiv, tänker jag. Att det finns liksom inga så här solklara, eller det kan ju finnas det, om du har jättemycket grammatikfel genom hela och någon säger du måste fixa det, då är det ju såklart att du måste fixa det. Men i många fall så är det ju liksom en bedömning av att jag tror att det skulle bli bättre om man gjorde så här. Och då tänker jag att det viktiga, och jag känner ju precis som du, att väldigt ofta liksom ett motstånd, att nej vad jobbigt, varför säger de så här? Kan inte bara vara bra
som var
det
klar.
Ja, precis. Men det är man ju aldrig. Men då tänker jag att det viktiga då är att försöka ta ett steg tillbaks och identifiera varför känns den här kritiken så jobbig. Har det att göra med att man inser att det innebär massor av extra arbete? För så kan det ju vara, att det bara känns liksom, och kanske svårt. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det, eller jag fattar inte riktigt hur jag ska uppnå den där känslan. Eller så kan det ju också vara så som du säger, att det är en person vars åsikter går stick i stäv med din vision för boken. Alltså att de inte alls har samma bild av hur den här boken är eller karaktärerna är, att de inte förstår riktigt. För det är ju en jättejobbig känsla när någon inte förstår vad det är du vill säga eller vad det är du vill komma fram till. Och oftast, och har du då tur att det är en bra, liksom någon som är duktig på att ge feedback och någon som vet vad de sysslar med, så är det ju den här, alltså då har de ju ofta rätt. De hittar inte bara på någonting, och då får man ju, precis som du säger, då får man liksom landa i den här feedbacken och försöka tänka, okej, hur kan jag göra det här? Och använda magkänslan liksom. Och mitt knep är, ofta får jag mycket feedback. Alltså det får väl alla, jag tror inte jag får mer än någon annan, men ofta är det mycket feedback man får från förlaget liksom, när man gör den första.
Har du något
stora
exempel på vad det kan vara?
Nej, men det kan ju vara så enkelt som att det är en mening. Här behöver du liksom omformulera, här blir det otydligt, eller här berättar du, alltså ofta handlar det ju om att hur mycket ska man etablera någonting? Hur mycket ska man påminna läsaren om det här som har hänt? Ska man liksom, hur mycket ska man nöta in det? Ibland har man nött in för mycket och ibland är det för lite. Så man behöver liksom etablera mer, fördjupa, förklara mer. Varför är hon nu ledsen när det här händer? Jo, men måste man påminna igen? Det här har ju hänt i det förflutna. Mm. Så det tror jag ofta är den svåra balansen, att som författare till din historia så har ju du historien i ditt huvud och du vet massor av saker som har hänt i ditt universum som inte är med i boken. Så du har ju kanske en större förståelse för karaktären och hans eller hennes beteende. Och då måste det översättas på ett sätt så att även läsaren är med på varför någon gör någonting. Mm. Sen är det också en smaksak. Mm. Jag är inte så förtjust i historier där man överberättar. Det vanliga är att jag underberättar då, att det kanske är lite för lite och så får jag liksom lägga till mer. Men framförallt så är det ju, alltså min strategi är då när jag får ett sånt här kanske, ja men här är kanske 30 grejer och då kan det vara så här, det här ordet funkar inte till det här kapitlet behöver göras tydligare eller vad det nu kan vara, öka tempot eller någonting. Eller nej, faktiskt sänk tempot får jag ganska ofta. Aha. Det går för fort. Sänk tempot, vila mer i liksom vad som händer och sådär, sakta ner lite.
Bra.
Och min strategi är då att börja, det här kanske låter jättebanalt, men i början gjorde jag inte det utan jag gick ofta kronologiskt och då kunde jag tycka att det var väldigt jobbigt. Så nu har jag börjat med att alltid göra de enkla sakerna först. Ah. Alltså allt småpill först.
Ja,
och sen när jag gjort det, det är så här, men nu är det bara 3 grejer kvar och visst de är stora, men nu har jag också kanske då fått lite tid att tänka på det här, bearbeta hur jag ska göra. Så då funkar det ofta.
Jag är ganska impulsiv på vissa sätt. Alltså jag kan ju, som jag då gjorde med det här första manuset som nästan blev antaget, då skrev jag om det jättemycket och tyckte att jag hade fattat feedbacken helt rätt och sen var det ju tvärtom.
Oh.
Och jag tror att jag blev lite ärrad av det, för det upplevde jag i den processen jag hade nu, då skrev jag också om jättemycket mellan gångerna och tänkte då när jag var på väg till manusmötet att tänk om jag nu har gjort tvärtom mot vad det var förläggaren lyfte sist. Mm. Och så ställde han alltid frågan, hur känns det? Så att jag bara, jag vet inte faktiskt. Och då var det faktiskt sista gången, det manus som väldigt lite ändrades i till slut, alltså en av de sista versionerna. Ja. Då när han frågade, då var jag så här, men nu känns det faktiskt bra, nu känns det som jag hittat det. Och då sa han, men det känner jag också.
Åh,
och det tror jag kanske ännu mer när du har en utgivningsdag bestämd, så kan den där stressen bli väldigt stark. Att du är helt ute och cyklar när det är 4 månader innan tryck eller något sånt.
Mm.
Men då vet jag, förlag kan ju alltid flytta en titel, men det är ju inget jag skulle vilja vara med om.
Nej.
Det är ju som så här, det sitter för djupt i mig, alltså, nej, 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 den, då är, har jag misslyckats om jag inte kan ro i land det här manuset till när det är tänkt att den ska ut. Liksom.
Mm. Jo, men såklart.
Känner du igen den grejen? Alltså det här med att så här, tänk om... Eller är du, för jag får nästan känslan av att du är väldigt trygg i din berättelse och det är lite, du, ja, men dels får du lite synpunkter på synopsis och sen kör du på och då är det sällan som någon säger, men ta bort den här personen eller ta bort det här, utan att du är ganska trygg i din berättelse redan från början. Har jag fattat det rätt då?
Jo, men det är jag. Det stämmer, och jag tror framförallt också att jag har nu jobbat i samma takt i flera år, ganska många år. Mm. Så jag vet ju ungefär var jag borde befinna mig, och då kan det vara så här på julen. Okej, nu vet jag ligger efter, då får du liksom, då får du jobba hela julen.
Ingen julafton.
Det blir ingen julafton, det blir ingen kalanka. Nej, men att jag vet, alltså jag har ganska bra på känn liksom, vad är det som håller, vad kommer, och också så här, det är alltid saker, det finns ju alltid problem i manuset eller saker som man känner att det fattas några bitar, och jag är så trygg i att jag vet att de kommer komma, att jag måste för att få de här bottenlagren i tårtan innan jag vet hur jag ska dekorera den. Jag behöver inte tänka på det, utan det kommer komma när allt andra är på plats. Mm. Så det är jag ganska trygg i. Däremot så kan det ju vara, förra vintern så blev jag ganska sjuk. Och var sjuk liksom länge. Alltså, dels så la min, visste jag inte då, men min sköldkörtel la av helt. Jag har ju liksom... Så att jag var jätteseg och långsam, och hjärnan funkar inte riktigt.
Det kan ju verkligen ta knäcken på en, vet jag.
Ja, men så att jag hamnade efter, dels så blev jag, vad jag gick igenom liksom en utredning och var tvungen att opereras. Så att det var, jag tappade mycket tid, skrivtid, och då kände jag verkligen så här, oj, kommer det här att gå? Tänk om jag inte blir klar, eller kanske inte blir klar, men tänk om det inte blir så bra som jag skulle vilja. Men så då fick jag helt enkelt öka takten jättemycket. Jag fick skjuta fram lite min första deadline, typ 2 veckor, och så fick jag bara nöta, och då gick det ju, det gick att komma i fatt liksom. Men jag tyckte jag hade lite sämre koll, eller vad man ska säga, jag han liksom inte landa lika mycket i känslan huruvida det var bra eller inte, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag
så det var ju lite läskigt liksom, men samtidigt så har jag, jag försöker ju också ha lite marginaler för att det ska... så att nu, och nu var jag så nervös då med nästa bok, att jag vill liksom inte hamna i samma situation. Så att nu började jag skriva tidigare på den än vad jag brukar göra.
Ja.
Och det var ju också väldigt skönt att ligga liksom ett steg före.
Jag tror du skulle säga tvärtom. Så här, men det funkade inte.
Jo, det funkade faktiskt. Alltså det enda är, problemet för mig är ju att jag har ju min rytm, och att då skrev jag ganska mycket innan sommaren, vilket jag inte brukar göra. Jag brukar ju nästan alltid börja i augusti. Och när jag då satte mig ner i augusti, då hade jag ju ändrat massor av grejer. Mm. Så då fick jag ju jobba om mycket. Och det är jag inte van vid. Jag är inte så jätteförtjust i att vaska text. Det känns ju trist liksom. Men det var ändå skönt.
Att vaska text är ju mitt signum.
Ja.
Min sista runda där i manus, från att förläggaren såg lite mer sådär vit ut i ansiktet. Blodet hade lämnat ansiktet. Då var inte han nöjd. Och då hade jag ju kanske 3 veckor eller något. Då jag har nog aldrig jobbat så hårt. Men då vaskade jag 150 000 tecken och skrev inte riktigt lika många, men kanske 50 000 nya tecken. Och då när jag lämnade in det manuset, då var ju känslan bra hos mig, men det var också en känsla att jag hade inte kunnat göra mer, för att jag hade jobbat så gott som varje vaket ögonblick som jag inte var på toa eller gav mat till mina barn, och hade också ett enormt flow. Alltså jag visste, jag hittade av feedbacken jag fick gången innan vad jag höll på med. Så det var ju en fantastisk period, men fasen vad trött jag var och vad stressad jag var också. Alltså bara att läsa igenom sitt eget manus tar ju, ja, jag räknade ut någonting hur många, när jag läste högt, vilket jag gjorde flera gånger under redigeringsprocessen, att så här, det tar ju 8 timmar typ att läsa en bok som är 300 sidor. Och det är en hel arbetsdag. Då måste jag ju ha den tiden att göra det. Och när inte tiden tycks finnas för allt du har kvar att göra, den känslan är ju utmanande.
Verkligen, men jag tycker också att du är modig. Alltså då hade du ju inte så mycket att välja på. Men det är modigt också att inte, för jag skulle kunna bli paralyserad av att jag inte har kontroll. Att jag inte har kontroll över hur det kommer bli. Så att jag tycker du är jättemodig som kastar dig ut och bara kör.
Jag tror ändå att jag, för när du beskrev att din hjärna tycker det är jobbigt att hoppa.
Ja.
Att min hjärna tycker inte det är jobbigt. Och att min hjärna när jag är i det, när jag har skrivit på manuset mycket, då kan jag i princip i huvudet se var allting är.
Ja.
Så att då så här, ah, det här är här, men det kommer ju tillbaka här på sidan 180. Ja. Så då kanske jag borde flytta det som är på sidan 180 hit. Det kan jag som se väldigt tydligt, nästan så att det sprakar i hjärnan och att jag ser i olika färger. Och det, så, det tycker jag är så jäkla härligt. Men det tappar jag väldigt snabbt.
Du har helt enkelt en redigeringshjärna, tänkte jag.
Ja, men typ. Och, men att jag, så fort jag har lämnat manuset och det har vilat en vecka kanske, då är det där borta. Det tar att jag jobbar jätteintensivt med det för att det ska bli så. Men då är det ju med mig på nätterna. Alltså jag sover ju inte särskilt bra i den här perioderna heller.
Men du, då tänker jag på en annan sak. Nu har vi pratat ganska länge, men jag vill ändå bara beröra en sak som vi har varit inne lite grann på. Som jag tycker är en stor utmaning och som jag vet att många andra också tycker. Särskilt när man börjar skriva. Mm. Och det är det här med att ta sig själv på allvar och våga ta den där tiden. För det är ju jättesvårt. Jag tyckte själv att det var en enorm utmaning. Framförallt i början, det kan fortfarande vara en utmaning. För att när man då skriver någonting, då är det ju som vi sa väldigt mycket du själv som hittar på. Ja. Att nu ska jag skriva en historia, nu ska jag bli författare eller nu ska jag ge ut den här boken. Och bara att försöka ha självförtroende nog och hålla fast vid den idén är ju svårt. Mm. Men när man sen då ska börja förhandla gentemot sitt vanliga liv. Mm. Var kan jag hitta den här skrivtiden? Är det okej att barnen käkar mackor till middag igen? Så att jag får liksom några extra timmar framför datorn. Hur vågar man ta den där platsen? Mm. För mig, jag har ju nött in den där platsen eftersom det nu är mitt jobb och jag skriver en bok om året. Så känns det ju naturligt att nu börjar jag på nästa bok och nu börjar jag på nästa bok. Det är mitt jobb. Men när det inte är ditt heltidsjobb, hur sjutton gör man då? Mm. Hur resonerar du kring det?
Men jag har det bästa tipset som gäller allt. Föreställ dig att du är Carl Bildt. Vad hade han gjort? Han hade sagt så här, hallå, nu ska jag skriva en bok här. Jag stänger in mig i det här arbetsrummet och jag kommer ut när jag är klar med mitt viktiga verk. Lycka till ni andra. Ciao.
Ja, det kanske inte är så dumt.
Alltså det är så könat hur du upplever din rätt att skriva en bok. Och min brorsa skrev en bok tidigt 00-tal. 99 kanske till och med. Där han bara, jag är författare. Jag sitter och skriver hela dagarna. Han hade inget kontrakt, han hade inget utgivet. Han bara hade bestämt att jag skriver min roman. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Och alla visste att han var författare. Det var ingen som tvekade om det. Då hade han ju ingen familj eller något sånt som liksom stod i vägen.
Nej.
Men jag själv har ju aldrig haft den övertygelsen. Jag tycker fortfarande det är skitjobbigt att säga att jag är författare. Det är sällan jag säger det alltså. Och då är jag ju ändå med i Författarförbundet. Invald efter två utgivna titlar eller vad det är som är reglerna där. Ja, men föreställ dig att du är en riktig snubbig snubbe. Alternativt tidigare statsminister, utrikesminister. Och bara, ja, vad hade han sagt? Vad hade han gjort? Vad är ditt tips?
Alltså, jag vet faktiskt inte om jag har något tips, för jag tycker fortfarande att det är svårt att liksom på något sätt, att mitt jobb kanske alltid känns mindre viktigt än andras jobb på något sätt. Att jag nästan ber om ursäkt för att ja, men jag måste skriva också. Tyvärr måste jag också nu skriva. Men det, jag tycker att det är jättesvårt.
Det är ju ditt jobb, Frida.
Ja, jag vet. Men det är jättesvårt, för det känns ju som att jag har hittat på det. Och också så här, men hallå, du har ju kul på dagarna. Du bestämmer ju själv. Det är inte samma sak som att bli tvingad att göra någonting. Men däremot, det du säger känner jag igen från när jag var lärare. När jag liksom jobbade som en galning och tog på mig allt, alla liksom extra grejer som kvinnorna på arbetsplatsen förväntades göra och sen gick in i väggen. Mm. Att när jag kom tillbaks, då började jag verkligen, då fick jag det tipset av en annan kvinnlig kollega. Hon bara, kolla på männen vad de gör. De gör nada. De hjälper inte, de tar inget ansvar för alla extra grejer. De bara går hem, de väljer ut en grej om året, så här gjorde de. De valde ut en grej om året som de gjorde. Hjälpte till med en temadag. Och sen så pratar de om det resten av året. Och tänkte jag, fan, så ska jag också göra. Så att jag borde verkligen alltså jag måste hitta lite manliga författarförbilder. Och så måste jag börja lajva dem helt enkelt. Och gå runt och kalla alla broder. Broder! Broder!
Ja, men så kan vi börja inleda vår podd. Broder, ja. Hur har du det? Men du Frida, har du inte läst eller sett den här, heter den Hustrun eller The Wife?
Jo, den har jag sett, jo.
För den handlar ju om ett manligt geni som tilldelas Nobels litteraturpris. Och så har han då suttit inlåst i sitt arbetsrum och skrivit sina geniala romaner. Men han har ju, ja nu kommer jag spoila, nu är det en spoiler, nu kan man pausa. Det är hans fru som har skrivit alla hans böcker. Och det har liksom, när det kommer fram hur barnen minns, just det, varför satt mamma där inne med honom timme ut och timme in? Kan det hänga ihop med att det är någonting fuffens här i vem som faktiskt har författat de här böckerna?
Visst.
Och det hänger ju också ihop, har vi kanske pratat om eller kommer prata om, just att så här, vi kanske borde ge ut våra böcker under pseudonym manliga namn istället.
Det har jag tänkt många gånger.
Så det är ju ett strukturellt problem och det drabbar oss, och därför behöver vi bara ge oss själva exakt samma värde som vem som helst som skriver, trots att vi är kvinnor.
Det har du rätt i, Agnes. Bra, bra slutord.
Ja, så tills vi hörs nästa gång, hörni, alla som lyssnar, oavsett kön, ta den tid ni behöver och skriva era grejer. Och era barn kommer vara skitstolta över er sen när boken kommer ut. Det vet jag.
Ja,
och i ditt fall, då är det fasen 11 titlar som du bara, det här är mitt jobb.
Ja.
Det är roligt.
Ja.
So shoot me, liksom.
Ja.
Alltså, egentligen borde alla människor få jobba med något de tycker är kul.
Verkligen.
Det är ju inget som säger att bara för att ett jobb är roligt så räknas det inte som ett jobb. Det borde ju vara tvärtom, faktiskt.
Jag håller med. Våga ta den där platsen.
Yeah. Och med det sagt så är det dags att runda av så att vi kan fortsätta skriva på våra böcker. Får vi se hur det har gått till nästa vecka.
Verkligen.
Och har ni frågor, tankar, funderingar så hör av er på DM eller DM är bäst på Instagram. Hitta oss där.
Gör det. Vi läser alla era frågor och vi kommer ta upp dem, men vi kommer beta av dem lite temamässigt.
Ja,
så skriv gärna till oss.
Ha det bäst, Frida.
Tack Agnes, det är alltid lika mysigt att prata med dig.
Detsamma.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.